Du lyssnar på podden om kroppen och det är jag som är Stephanie Fransén.
Hej alla lyssnare och välkomna till dagens nya avsnitt från podden om kroppen. Idag ska jag attackera ett ämne som jag tror påverkar väldigt många människor. Antingen att man har någon i närheten som är väldigt inne i det eller att man själv lider av det helt enkelt. Ämnet vi ska tackla idag är PMS och PMDS. Och för att göra det så har jag såklart med mig en expert. Jag har överläkare och docent Helena Kopp-Kallner med mig idag. Välkommen!
Tack så mycket!
Vill du presentera dig själv lite grann?
Ja, det kan jag absolut göra. Jag är överläkare i obstetrik och gynekologi på Danderyds sjukhus och forskare på Karolinska institutet. Och håller på mycket med preventivmedel, oönskade graviditeter, aborter, hur man förebygger det. Också mycket med rikliga menstruationsblödningar. Men så håller jag också på mycket med hur man kan använda preventivmedel och hormoner. Och både använda mera eller mindre hormoner för att må bättre helt enkelt. Och få kvinnors hälsa att förbättras. Så det är bakgrunden och därför håller jag också förstås på med mycket patienter som har just PMDD.
Exakt. Och vad fick dig att liksom fastna på det här ämnet? Vad är det som gör att du verkligen just brinner för det här?
Ja, det är en jättebra fråga. Min forskarbana började med att min chef bara ville att jag skulle engagera mig i abortvården på vår klinik. Och sen så blev ju det en avhandling. Håller man då på med oönskade graviditeter och aborter, då börjar man ju också förstås att hålla på med hur kan man förhindra det. Och då blir det väldigt mycket preventivmedel och en stor del av vår preventivmedelsarsenal är helt enkelt hormoner. Och det jag slogs av liksom när jag började arbeta med preventivmedel och hormoner, det var just det här att det finns otroligt mycket föreställningar och myter som är kopplade till preventivmedel och till hormoner i största allmänhet. Och jag slogs också av hur lite kvinnor vet om vad våra hormoner gör i kroppen, hur de fungerar och framförallt hur de kan påverka vårt mående på alla möjliga sätt. Och då är det liksom mensvärk, blödningar, humör, massa olika saker, sexuell funktion, torrhet i underlivet, massa olika saker, skydd mot infektioner och ja, det finns så mycket som helst att prata om på den punkten. Skydd mot cancer och så. Och då kände jag att det här är verkligen någonting som jag vill engagera mig i. Och då när man engagerar sig i de här frågorna så träffar man ju då kvinnor som lider av olika saker, som inte har ett bra liv av olika saker. Och då hur man kan använda hormoner för att få dem att må bättre. Och då var det faktiskt just, om man ska komma in på det här med verkligen PMDD och hur jag engagerade mig i det, så var det faktiskt att jag jobbade med en medicin som man använde för behandling mot rikliga blödningar och myom. Och det som slog mig direkt, det var att kvinnorna kom tillbaka och sa att de mådde så otroligt mycket bättre precis innan mensen, att de var helt av med sin PMS. Och hur lyckliga de var och hur livet hade blivit så mycket bättre och hur deras barn tyckte att de var så mycket trevligare och deras män tyckte att allting fungerade bättre och hur de själva fungerade bättre. För det är ju mycket det liksom. Och när man fungerar bättre så fungerar ju hela livet runt omkring en bättre också. Så att då blev jag verkligen intresserad av det här med PMDD kan man säga. Långt svar på en kort fråga.
Det är superbra. Det du touchar om på det här med hormoner, det är ju verkligen väldigt få som kanske egentligen vet vad som faktiskt händer i kroppen. Relativt kortfattat, vad är det egentligen som händer med liksom, hormonnivåerna i kvinnans kropp under en normal menstruationscykel?
Ja, menstruationscykeln börjar ju på menstruationens första dag kan man säga. Så det är dag ett. Och det karaktäriseras av att man har väldigt låga hormonnivåer, både av östrogen och av progesteron. Och då fullkomligt skriker liksom kroppen efter så här, nu är det brist på hormon, nu måste vi göra mer hormon. Och det som händer då är liksom att hjärnan signalerar då till äggstocken att du måste göra östrogen till äggstocken. Och hur ska äggstocken då göra östrogen? Jo, det gör den genom att den börjar bygga upp ägg. Och i de här äggen, äggblåsorna i äggstocken, så finns det celler som producerar östrogen. Så ju längre man går i menscykeln, desto mer östrogen får man. På en sådan nivå att kroppen säger att nu är det dags för ägglossning minsann. Och då ägglossar man. Och då sjunker nivån av östrogen ganska snabbt, men bara lite grann. Det som händer då när äggblåsan har ägglossat, det är att den omvandlas till en gulkropp. Och den här gulkroppen, den är liksom ett mysterium för de flesta svenska kvinnor. De flesta vet inte ens om att den finns och ännu mindre vad den gör för någonting. Men den producerar då progesteron och östrogen samtidigt. Och det här progesteronet är ju jätteviktigt då för att mogna ut slemhinnan i livmodern så att det ska kunna fästa ett ägg där då. Men blir man inte gravid, då går den här gulkroppen under så småningom. Alltså jag brukar säga så att den hittar ingen kompis, den hittar ingen graviditet att leka med. Liksom, så att den blir så ledsen så den lägger sig ner och dör. Och då när gulkroppen dör, då slutar ju den att producera både östrogen och progesteron. Och då sjunker nivåerna av de här hormonerna snabbt och ner till mycket låga nivåer. Och det i sin tur är då kroppens signal att nu ska du börja blöda. Så då får man liksom en bortfallsblödning egentligen, som är ju det som mensen är. När man tar bort hormonerna, då är det en signal till kroppen att börja blöda. Och då börjar det om, för då är hormonnivåerna jättelåga och så säger hjärnan så här, nu måste du göra hormon. Och då börjar det om liksom med en ny ägglossningscykel. Så, att så ser det ut.
Just det. Och då vill ju jag leda in på det här. Vad är det de här hormonerna då gör, förutom det lokala som händer inne liksom vid äggstockarna och i livmodern? Hur påverkar de här kroppen? Varför har vi ens någonting som heter PMS och PMDD?
Ja, det är ju väldigt oklart varför vi har det. Och det är nog egentligen bara att vi är ofullständigt utvecklade. Att PMDD och PMS finns. För det enda syftet med östrogenet och progesteronet, det är ju att bygga upp slemhinnan och se till att den mognar ut så att det kan fästa ett ägg och sen att vi så småningom då inte stöter ut den här graviditeten utan att livmodern slappnar av och tillåter graviditeten att växa. Det finns ju absolut ingen som helst liksom biologisk nytta med att vara på dåligt humör liksom en eller två veckor per månad, utan jag skulle nog snarare se det som att det här är en ofullständig utveckling av oss, att vi inte är evolutionärt färdigbildade. Sen måste man ju också komma ihåg att i normala fall då, om vi liksom hade levt fortfarande på savannen eller vad man ska säga, så var det ju så att kvinnor ägglossade ju och hade mens extremt sällan. I normala fall kanske man hade ägglossning eller mens liksom 2-3 gånger innan man sen blev gravid igen. Normaltillståndet för en kvinna rent biologiskt, och om man vill provocera lite kan man säga rent naturligt, är ju att antingen vara gravid eller att amma. Så att det är osäkert liksom att den här PMS och PMDD, att den liksom ens har drivit något evolutionärt tryck så att säga, där liksom kvinnorna med PMS och PMDD, de var sådana ragator så ingen ville gifta med dem och skaffa barn. Då hade man ju blivit av med PMS och PMDD. Men jag tror aldrig att det inträffade, därför att det var så korta stunder som kvinnan ens hade de här besvären. Så att man kanske inte ens la märke till dem, liksom, utan man blev bara gravid igen och sen ammade man och inga besvär.
Mm. Ja, det är ju faktiskt väldigt fascinerande.
Det är ju, vi lever ju inte särskilt naturligt idag, det här med liksom att ha... att ägglossa år ut och år in, det är ju ett väldigt konstgjort tillstånd kan man säga.
Mm. Och om vi gräver oss in lite på det här med PMS och PMDD, vad är det för någonting egentligen? Både liksom från kvinnans perspektiv och liksom ur det vetenskapliga perspektivet.
Ja, exakt varför kvinnor får PMS och PMDD liksom ur det liksom molekylärbiologiska perspektivet, det är man väl inte helt säker på. Det finns ju olika teorier som att det liksom är nedbrytningsprodukter av progesteron som gör då att man drabbas. Men det är ju långt ifrån alla som har de här besvären. Utan det är nog säkert också väldigt genetiskt betingat. Alltså att en del har större benägenhet att uppleva de här besvären än andra kvinnor. Så det är genetik, det är progesteronet och nedbrytningsprodukterna. Och sedan handlar det säkert också väldigt mycket om hur man har det i livet och hur man kan hantera de här symptomen. Där man till exempel om man mår psykiskt dåligt eller har en väldigt stressande miljö runt omkring sig eller kanske inte sover på nätterna eller någonting sånt av olika orsaker, att man då känner av symptomen mera. Så att det är nog så att alla de här tre sakerna samverkar och gör då att vissa kvinnor upplever extrema besvär medan andra kvinnor i princip inte upplever några besvär alls. Så exakt vad det beror på, det vet vi nog inte.
Finns det några liksom spekulationer i att hormonerna har någon typ av inverkan liksom rent så här ur specifika mekanismer, eller är det väldigt så där att det förmodligen är beroende av miljön man har runt omkring sig?
Nej, men man kan ju verkligen, man kan ju göra undersökningar där man tittar. Och för det första vill jag säga att det är självklart att det är vårt naturliga progesteron som ger de här besvären. Det är progesteronet i sig som ger besvär. Och kanske beror det lite på östrogennivåerna samtidigt, men det är progesteronet som är liksom den utlösande faktorn då. Så att man kan ju bara ha PMDS när man är påverkad av progesteron. Dagar efter att det börjar stiga, och sedan så kan man vara påverkad några dagar efter att det har börjat sjunka, för det är lite fördröjd effekt. Så att det är progesteronet, det är självklart. Men sedan finns det också studier där man kan mäta rent så här objektiva fynd. Man kan titta på såna här särskilda ögonrörelser då, där man kan se då att kvinnorna som är påverkade av PMDS, de rör sina ögon annorlunda under den tiden då när de har PMDS jämfört med hur de har innan, när de inte har någon progesteron i kroppen och så. Så att man kan ju verkligen se att man får fysisk påverkan med progesteronet hos de här kvinnorna. Så det är liksom inget hittipå. Det är viktigt att komma ihåg. Däremot så här, hur man så att säga framförallt agerar på de här humörmässiga impulserna och så. Det är mer det jag säger, att det kan ju också bero på hur man har det omkring sig i livet. Men däremot så vet man ju också att till exempel kvinnor med PMDS har ju också ofta mycket mera fysiska symptom. Alltså att brösten blir mer svullna och spända och ja, man reagerar på progesteron på ett annat sätt. Så det är liksom inget hittepå.
Nej, det förstår jag. Och jag blir så himla liksom nyfiken i att när det händer såna här fysiska saker, alltså finns det något, är progesteron liksom kopplat till några signalvägar, eller finns det någonting som man tror sig kanske är något på spåren?
Ja, man har ju gjort, det finns ju flera olika sätt då att liksom tackla det här med progesteronet. Och liksom den äldsta kunskapen vi har så att säga, det är ju att man mår bättre då med hormonella preventivmedel. Alltså att ersätter man det kroppsegna progesteronet, ersätter man det naturliga progesteronet med ett konstgjort progesteron som kallas för gestagener. Så att ersätter man det naturliga progesteronet med gestagener, då blir många friska. Liksom. Så man blir av med sina besvär. Så det är nummer ett, att helt enkelt byta ut det kroppsegna mot ett konstgjort. Sedan så har vi också då gjort en studie med den här medicinen då, som jag berättade om, där man helt enkelt mer eller mindre blockerar effekten, eller vi tror i alla fall i det vi gör, det är lite oklart, men att man blockerar effekten av progesteron då, i hjärnan och också i övriga kroppen för övrigt, också i livmodern och så. Och då når ju så att säga det kroppsegna progesteronet inte fram. Och då ser vi också att kvinnorna mår bättre. Så det är också ett sätt liksom att angripa problemet. Så kan vi också göra så att vi bara tar bort progesteronet. Så vi försätter kvinnan i ett konstgjort klimakterium. Då blir hon ju också frisk från sin PMDD. Så kvinnor med PMDD, de längtar ofta efter klimakteriet och vill komma in i klimakteriet. Sen verkar det tyvärr som att de ofta får klimakteriesymptom också. Så det är lite knepigt där, men Och sedan så finns det en studie som är gjord på en medicin då som skulle blockera de här nedbrytningsprodukterna av progesteron. Men den studien visade inte tillräckligt stor effekt. Så att där har man nu, jag tror man håller på och tänker om lite. Jag vet faktiskt inte exakt vad som händer med det läkemedlet. Men det blev i alla fall inte som man hade liksom tänkt sig. Vi hade jättestora förhoppningar på det. Men studien visade inte tillräckligt bra resultat. Så det återstår väl att se om man behöver fixa finliret där lite grann. Och alla de här studierna, de ger ju oss också då kunskap om hur progesteronet liksom verkar.
Mm. Man blir ju så himla, alltså på ett sätt inte förvånad över att hormoner har såna här effekter. För man vet ju att hela kroppen går ju på olika typer av rytmer. Vi kvinnor har en månadsrytm och alla människor har en 24 timmars klocka. Det är liksom, det finns ju i oss att saker och ting ska vara i rytmer och liksom mer eller mindre påverkar folk på olika sätt. Och då är det ju inte heller konstigt att de interagerar med varandra. Men jag kan ändå bli så himla just förundrad just att PMS och PMDD är så olika i alla kvinnor. Vissa har aldrig haft eller lidit av det, vissa får det efter en graviditet och det är så olika.
Ja, så är det. Men det är ju egentligen inte så konstigt, därför att om man betänker liksom hur olika det kan vara när man är gravid. En del mår så dåligt och kräks och andra gör inte det. En del får jättemycket sån här kloasma i ansiktet, pigmentförändringar. Och en del bär magen hit och en del bär magen dit. Och en del går upp jättemycket i vikt och andra gör inte det. Och så vi är ju olika. En del har jättelätt för att föda barn och andra har inte det. Vi reagerar ju allihopa olika, vi är ju individer liksom. Så jag tycker egentligen inte att det är så konstigt. Vi alla, en del är långa, en del är korta, och så vi är olika helt enkelt.
Säger liksom studier och sådär om att har det någon betydelse för liksom hur mycket, som vi pratar om liksom mängden hormoner, om det är så, är det så att mer progesteron ger värre symptom, eller har det mer att göra om den här, mycket för dig kan vara lite för mig?
Det verkar vara som du säger, det sistnämnda. Mycket för mig kan vara lite för dig.
Mm.
Det är olika doser som fungerar för olika kvinnor. Och när vi då tittar så ser man ju liksom att vissa kvinnor mår jättebra på en viss preventivmedel. Andra gör inte det. En del blöder ingenting och är jättenöjda. Andra blöder jättemycket. De får exakt samma doser, är lika gamla. Ja, vad är det som gör att det är olika? Och det är klart att det är enorma individuella skillnader. Så jag tror liksom att vi helt enkelt måste acceptera att vi är olika. Och vi ser ju det också att just när det gäller preventivmedel så får vi ju ibland laborera mycket med doserna. Och när det gäller progesteron är det ju väldigt lurigt. Där det verkar vara så att väldigt låga doser, det mår man bra på, det är inga bekymmer. Väldigt många kvinnor också som har PMDD kan må bra på väldigt höga doser då, sådana konstgjorda progesteroner. Men alltså just de här mellandoserna, de som kommer då under menscykeln naturligt, de som är i många av våra preventivmedel, det är de doserna som kvinnor mår sämst på då. Vi ser ju också när det gäller PMDD att en del kvinnor har ju symptom under 1-2 dagar. Andra kvinnor, de har symptom under 1 vecka. En del kvinnor har symptom 10-12 dagar. Att det här är väldigt olika i vilken dos man befinner sig i, vilken dos man tål, vilken dos som är dålig för en.
Mm. Och du var ju lite inne på det här med olika sätt som man kan attackera liksom just själva progesteronet i de här tillstånden. Men finns det andra sätt att behandla PMS och PMDD?
Ja, alltså man tittar på, har man liksom lättare PMS-besvär, då brukar jag faktiskt säga att det enklaste är att bara försöka hålla koll på sin cykel. Så att man är medveten om när man har sin PMS, och då ser man till att man är utvilad, att man inte har viktiga möten, att man talar om för sin familj hur det är. Och sedan att man liksom har någon slags påminnelse för sig själv att det jag upplever nu, det behöver inte vara verkligt. För det är ju så de här kvinnorna upplever det hela, va? De upplever på något vis att det känns så verkligt när det är där och då. Men sen efteråt så förstår de att de känslorna som jag upplevde, de var inte verkliga. Så det blir en väldigt konstig upplevelse för de här kvinnorna. Att de liksom upplever nästan som att det är verkligen om man är två personer. Och då kan man liksom hantera det lite lättare. Sen finns det ju mängder med olika liksom, huskurer och sådär som liksom florerar på nätet. Det finns de som propagerar för att man inte ska dricka kaffe, då blir man frisk och sådär. Och liksom lägga om hela sin kost, då blir man frisk och så. Men det finns ju ingen evidens för att de metoderna så att säga fungerar.
Jag tänker på det här med antidepressiva.
Ja, självklart.
Vanligt administrerat ska man väl kunna säga.
Ja, fast det är också på något vis att man... det har ändå med progesteronet att göra. Därför att det modifierar hur hjärnan reagerar på progesteron. Det är jättesvårt att förklara. För jag vet inte själv riktigt om jag vet eller om någon vet. Men progesteronet då påverkar ju hjärnan hos de här kvinnorna. Så att man liksom, det blir som att man... en del kvinnor säger att det är som att helt plötsligt så går liksom hjärnan på högvarv hela tiden. Att man liksom överreagerar på allting. Man kan bli extra arg, man blir extra ledsen, det blir väldigt deppiga, man vill skilja sig. Det är liksom, det går på högvarv. Man överreagerar, upplever ju de här kvinnorna. Det är framförallt det handlar om, liksom att man överreagerar på olika stimuli. Och då, det handlar ju liksom om hjärnan. Som reagerar på de här stimuli då. Och det man kan göra då med antidepressiva, det är ju att modifiera helt enkelt hur hjärnan reagerar på de här stimuli. Och det man ser då, det är ju att och det är SSRI man pratar om då. Det man ser då, det är ju att i de här fallen behöver man ju inte behandla hela tiden, därför att det är ju bara, man ska säga, inom citationstecken fel på hjärnan, slut citationstecken, då de här 1-2 veckorna per månad. Och då tar man då sitt SSRI-preparat under precis bara den tiden. Och då kan de här preparaten då modifiera hur hjärnan reagerar. Det vill säga, det är som att de tar bort den här överreaktiviteten under den tiden då som man tar tabletterna. Så det är helt enkelt mera, progesteronet finns där, men hjärnan reagerar annorlunda på progesteronet.
Och det här är ju så himla fascinerande tycker jag också, för att liksom antidepressiva överlag är ju liksom så förknippade i att om du har en riktig depression som du håller på att hantera, att det tar så lång tid för det och liksom sådär, att man verkligen behöver vänja in tabletten och att det liksom behöver det behöver nå en peak som kanske kommer efter 2-3 veckors behandlingstid. Mm. Men hur kan det funka så liksom ASAP just när det har med PMS att göra?
Ja, därför att det är nog helt enkelt annorlunda mekanismer. Det är ju ingen brist på liksom signalsubstanser eller någonting sånt där. Det ska man komma ihåg också, att många av de här kvinnorna blir felaktigt diagnostiserade med depression. Och sätts då in på liksom SSRI-preparat kontinuerligt. Och de kan ju ofta uppleva då att visst, de blir bättre i sin PMS, men de upplever också att det liksom läggs någon slags sordin på tillvaron, eller om man ska säga, i övrigt. Och de behöver ju inte heller medicinen kontinuerligt. Utan det är ju väldigt viktigt att allmänläkare kan fånga upp den här cykliciteten i symptomen och särskilja PMDD från egentlig depression. Och när det gäller då den egentliga depressionen, då handlar det ju om att liksom bygga upp nivåerna av de här signalsubstanserna igen då från en särdeles liksom låg nivå. Medans det är ju inte alls den effekten som man eftersträvar vid behandling med PMDS.
Just det. Och jag är så nyfiken på att höra lite mer om det här preparatet som du pratade om förut här som ni har forskat fram. Mm. Upea, berätta mer. Vad är liksom, hur ser planen ut för det här?
Ja, det är både en solskenshistoria och en liten deppig historia. UPA står då för ulipristalacetat. Och det är ett preparat som man har forskat på under ganska lång tid, men framför allt inom egentligen antikonception, alltså som preventivmedel. Ulipristalacetat är en så kallad selektiv progesteronreceptor modulator, det är ett väldigt långt ord. Men det betyder helt enkelt att den i vissa vävnader agerar som ett progesteron och i andra vävnader så reagerar den som ett antiprogesteron. Då har man liksom utvecklat det här preparatet för egentligen två olika indikationer idag. Dels så finns det då i Ella-1 som är vårt akutpreventivpiller. Och det är ju vårt mest effektiva preparat. Så där finns ulipristalacetat. Och sedan utvecklade man också ulipristalacetat för att behandla då myom. Med det här preparatet så krympte myomen, de blev mjukare och man fick också då mindre blödningar, eller inga blödningar alls till och med. Det man såg då var ju att det här preparatet då, det fungerade nog som ett antiprogesteron i livmodern. Men i slemhinnan i livmodern så såg man att den byggdes upp och blev förtjockad. Så där fungerar det nog lite kanske som ett progesteron. Och det här är väldigt knepigt, liksom, hur kan det vara olika i olika vävnader? Ja, det bara är så. Så är det med många av våra olika läkemedel som vi använder. Att de fungerar olika i olika vävnader. Även sådana bröstcancermediciner till exempel, antiöstrogener, de kan fungera olika i olika vävnader. Och sedan då så behandlade man ju mängder med kvinnor då som hade myom med det här läkemedlet. Och en del då kom då som sagt tillbaka och sa att åh, det är så underbart, jag är av med min PMS. Och vi tyckte att men det här är fantastiskt, då kan ju de här kvinnorna som ofta är kvinnor som får mycket besvär med PMS, över 40 faktiskt. Och så tänkte vi så här, ja men då har man ofta besvär med rikliga blödningar också. Vi bara, ja men det här kan ju verkligen bli en succé. Och så gjorde vi då den här studien. Och sedan började problemen. Och det var att kvinnor då som hade behandlats med myom med det här läkemedlet, så var det en del av dem som fick allvarliga leverskador. En del behövde till och med levertransplanteras. Och då försvann läkemedlet tillfälligt från marknaden. Och sedan så kom det tillbaka och sen försvann det igen. Och nu är det tillbaka igen. Och då kan man säga så här, och hur hög är den här risken för leverskador då? Ja, hittills så har man då 9 fall av levertransplantation på över 900 000 behandlade kvinnor. Är det då en hög eller en låg risk? Ja, det är svårt att veta. Det verkar eventuellt vara ändå så att det här innebär att det är en liten ökad risk för att få leverskada jämfört med liksom den allmänna befolkningen. Samtidigt så är den ökade risken extremt liten, och vi har ju andra läkemedel på marknaden som innebär en betydligt högre risk. Och vi tyckte ju också att det är väldigt stora risker om man behöver opereras för myom till exempel. Så att vi vill ju gärna ha tillbaka medicinen, och nu är medicinen tillbaka på marknaden. Men den får egentligen bara användas för kvinnor då för behandling med myom som inte kan opereras eller bör opereras eller som absolut vägrar operation. Och den är ju inte godkänd för att använda för PMDS. Men det är svårt idag liksom att motivera användningen av den för patienter. Ja, så vad ska man säga om det? Det var ju inget kul att höra. Finns det då liksom andra såna här preparat som skulle kunna vara på väg? Ja, det görs en del forskning på ett annat liknande preparat. Som ju förstås fick en enorm backlash när då ulipristalacetaten drogs in. Men som man då hävdar skulle kunna vara annorlunda, så att det inte är behäftat med den här risken för leverskada. Och ja, vi får helt enkelt se vad framtiden har att utvisa. Men i dagsläget så kan man nog ha ganska mycket på fötterna och ha prövat i princip alla andra regimer innan man sätter in den här medicinen mot PMDS tyvärr. Så ligger det till idag. Tyvärr måste jag säga. Det här var väldigt bra medicin både mot mot myom och rikliga blödningar och mot PMDD.
Jag förstår. Hur tror du framtiden ser ut just inom liksom PMS och PMDD-forskningen?
Ja, jag tycker att vi har en del nya, lite spännande preparat på marknaden som är på ingående som man skulle kunna testa. Lite nya preventivmedel med lite olika kombinationer och så som skulle kunna absolut vara värda att testa. Men man kan säga så här att intresset från läkemedelsindustrin var ganska litet, skulle jag vilja påstå. Utan det blir ju vi forskare som liksom själva får söka anslag för att göra den här typen av studier.
Men det är ju ändå ett relativt liksom vanligt tillstånd, eller vad man nu ska säga. Men vad är egentligen skillnaden? För vi har ju ändå pratat om PMS och PMDD nu. Vad är det som sätter de här isär?
Ja, det är ju svårighetsgraden av symptomen. Därför att få diagnosen PMDD så ska ju symptomen vara så svåra att de ger påtagliga svårigheter i livet. Det vill säga att de ska påverka ditt liv påtagligt. Det kan ju vara till exempel att du inte kan jobba 2 dagar per vecka eller 2 dagar per månad eller 1 vecka per månad, eller att du undviker att umgås med folk eller att du vill skilja dig en gång i månaden eller någonting sånt. Va? Så att det ska påtagligt påverka ditt liv. Då får man diagnosen PMDD. Är det mer så här, så har jag 1 vecka i månaden när jag tycker livet är lite piss men det funkar väl. Då uppfyller man liksom inte kraven för PMDD.
Mm. Så då blir det ju kanske, jag ska inte säga att det är ovanligt, men en väldigt mindre andel som lider av PMDD än PMS helt enkelt.
Ja, absolut. Man brukar ju säga att i runda slängar kanske 75% av kvinnor då som har regelbundna menstruationer känner av sin menscykel på något sätt, att humöret är lite sämre där dagarna innan mens. Men så många är det ju inte som har PMDD, utan och där, exakt hur många som har PMDD, det är ju lite olika liksom, i olika undersökningar. Men kanske ligger någonstans mellan 5-10% av kvinnor ändå. Vilket ju är en ganska, och då ska man komma ihåg att det är bara av de kvinnorna som faktiskt menstruerar. Alltså som inte står på hormonella preventivmedel eller någonting sånt. Då har man ju inte PMDD. Utan, så att det är en väldigt liten del av befolkningen. Men av de kvinnor som har regelbundna menstruationer och menstruerar utan hormonella preventivmedel så är det ungefär 5%. Då.
Mm. Känns det kanske en lite så här riktad fråga och kanske känner att om någon lyssnare kanske blir trampad på tårna, men känns det då som att det är mer fördelaktigt egentligen att gå på preventivmedel även om man inte behöver det av andra anledningar just för att liksom dämpa de här effekterna?
Alltså de kvinnor som kommer och som inte har haft effekt av SSRI till exempel, och vi rekommenderar att pröva ett hormonellt preventivmedel om man inte har gjort det tidigare. Och anledningen till det är ju att de allra flesta kvinnor blir ju så att säga friska av hormonella preventivmedel. Men sedan så har vi en liten grupp kvinnor som blir fruktansvärt sjuka av det. I den här gruppen kvinnor då med PMDD. Och det är ju de som upplever att de får PMDD varenda eviga dag då när de sätts in på hormonella preventivmedel. Det är en mindre grupp kvinnor. Exakt hur stor den är, det vet vi väl inte riktigt, men det kanske är kanske 15%. Ponera, jag bara tar en siffra ur luften ungefär. Vem man är, det har man ingen aning om innan. Man måste testa och se hur det blir. Och då är det ju liksom inte så att man äter det här preventivmedlet liksom, eller tar det här preventivmedlet i 3 år och sen helt plötsligt en vacker dag, då börjar man må dåligt av det. Så fungerar det ju inte. Utan tvärtom är det ju så att effekten kommer ju då ofta inom liksom 1, 2, 3 veckor. Att man märker att liksom, nu har jag ju PMS varenda dag eller nu har jag PMDD varenda dag. Nu är allting jättedåligt precis hela tiden. Då kan man säga att då är ju inte det hormonella preventivmedlet rätt behandling för just den kvinnan. Men när man tittar på kvinnor som en stor grupp så kan man säga att de allra flesta kvinnor mår bättre under menscykeln när de står på hormonella preventivmedel.
Mm.
Sen är det ofta så att det är alltid de som liksom inte blir hjälpta och som hörs mest, tyvärr.
Mm.
Men om man tittar i studier så kan man säga så avspeglar inte liksom, sociala medier, de avspeglar inte studierna, utan det är de som är missnöjda med allt som alltid hörs mest liksom, då, på sociala medier.
Mm. Men jag tänker, du som specialist, hur är din syn på, kan det vara liksom ett stort mörkertal i kvinnor som har PMS, för kan det vara så att när man väl är i det att man själv inte fattar att man är i det?
Absolut. Gud, jag träffade en kvinna senast på mottagningen i förrgår tror jag det var. Som sa att hennes man hade kommit fram till att hon hade PMDD. Han hade fört bok över hennes mående och då var det liksom, så var det så här, klockrent liksom. Mm. Och hon hade aldrig tänkt på det själv. Och han bara, hur kan det vara så att jag som man ser det här? Och det är ju just det här som jag sa, liksom, att man är så inne i det. Man upplever att ens känslor är verkliga när man står där. Och det är inte liksom förrän, förrän pengarna ramlar ner, eller vad man ska säga. Att man liksom märker att, oh shit, det här är cykliskt. Det här var inte sant, det jag upplevde. Varför gjorde jag på det här viset? Liksom så? Och förrän man ser då cykliciteten i hela, så man själv också förstår att det här är det man har. Så det är jättevanligt att det är barnen eller den personen man lever med som uppmärksammar det här.
Mm. Och för i vissa fall så verkar det ju också lite som att även fast man är medveten om att man har PMS och vet att okej, om en vecka ska jag ha mens, nu kanske liksom shit is going down.
Mm.
Då så fattar man inte att man är i det.
Nej, så kan man ändå inte hantera det.
Nej.
Det är så fascinerande. Nej, men så är det verkligen.
Ja. Hormoner är inte att leka med.
Nej. Och det här kan vara jättetufft liksom. Och det beror ju också förstås på svårighetsgraden. Och det var som jag sa, liksom, att har man lättare besvär, då är min rekommendation alltid liksom att bara liksom sätta upp en lapp på kylskåpet eller typ knyta en tråd runt fingret eller ha en viss klocka på sig eller vad som helst liksom, som gör att man liksom bara lär sig att hantera det och vet att liksom, nu är de här jobbiga dagarna och då funkar det bra. Medan liksom, har man mycket, mycket svår PMDS, då klarar man ju inte att hantera det själv. Och det är ofta då man söker vård.
Mm. Och när man då söker vård så kan jag tänka mig att som så många andra liksom, psykologiska tillstånd, att man kanske är rädd för att inte bli tagen på allvar.
Absolut, och det är många som inte blir tagna på allvar heller. Och sen så är ju liksom kunskapen om hur man kan behandla det här är ju inte särskilt utbredd. Någon gång så fick jag någon sån här fantastisk remiss från en psykiater liksom, som hade liksom, och så bara, så har jag prövat det här och det här, funderar inte, och nu tänker jag ändå att det kanske är det här som är dags, och det är ju ändå ni gynekologer bättre på. Jag tänkte så här, wow, vilken kille som hade skrivit den remissen, för det är så otroligt ovanligt att man får liksom bra remisser från psykiatrin där någon överhuvudtaget har liksom uppmärksammat det här, eller från allmänläkare eller så, utan ofta är det ju kvinnorna själva som ställer diagnos på sig själva och då skriver så kallade egenremisser då på sig själva. Men jag känner så att jag skulle behöva skriva någon liksom lite lättfattlig behandlingslat hund nästan för det här, för att jag tycker att kunskapen är även bland gynekologer ofta tyvärr.
Mm. Ja, det är ju ett väldigt vanligt och känsligt ämne. Vad skulle du vilja ge för tips till de männen som lever med kvinnor som har det så här?
Jag tycker att om kvinnan inte ser det själv, så tycker jag att den, om partnern uppmärksammar det här, så tycker jag att man gärna får föra dagbok. Det är ju det som är diagnosen, PMDD. Det är att man ska föra en dagbok över sina symptom under 2 cykler. Då ska se så att säga att man är frisk då tiden före ägglossning, och sedan då att symptomen enbart uppstår efter ägglossning och kanske 1-2 dagar in på mensen, men inte mera. Resten av tiden ska man liksom vara frisk, för att det ska vara tydligt cykliskt. Och sedan då när man liksom, så här, titta, så här är du, så kan ju det vara en hjälp då för kvinnan också att ta med sig det där till sjukvården och säga att det här är det jag har. Och jag tycker att som sagt, är det lättare liksom PMS-besvär så där, att så kanske man faktiskt kan kontrollera det bara genom att vara medveten och hålla koll. Och märker man att bara, nej, det går inte, jag får verkligen försöka, men det bara kommer över mig, det sköljer över mig som en våg och jag kan inte göra någonting åt det här, hur mycket jag än försöker att kontrollera det, då är det hjälp från sjukvården som gäller. Och då får man, har man liksom så att säga ställt diagnosen själv, då kan man ju också begära att få behandling. För jag tycker att ofta är problematiken just det här att man att folk inte vågar eller känner till diagnosen, vågar inte ställa diagnosen, tycker inte att man kan tillräckligt mycket om diagnosen. Men har man ställt den själv, då är det ju lättare också att begära behandling. Just att skriva ut cykliskt SSRI som man bara tar några dagar varje månad, det är ju någonting som allmänläkare och psykiater i allmänhet liksom klarar av att behandla. Och är det sedan så att man känner att nej, men det här var inte för mig, det här blev inte tillräckligt bra eller jag får mycket biverkningar, för det är många som får. Absolut inte alla, de allra flesta blir ju väl hjälpta av det alltså. Men om man känner att det här var inget för mig, då är det ju i sådana fall en gynekolog då som ska hjälpa till med till exempel då preventivmedel eller då i värsta fall ett konstgjort klimakterium.
Mm. Och kan du med din erfarenhet som du har med dig, kan du se några tydliga triggers till PMS? Finns det liksom event som skulle kunna, alltså att de är kopplade till att efter det här så får många PMS eller PMDD?
Ja, men ålder är ju en sådan faktor och det verkar ju vara som att PMS-besvären är mest påtagliga när man är ung. Alltså i början av när man börjar få regelbundna menstruationer och sedan i slutet då när de regelbundna menstruationerna är på väg att försvinna. Så att unga och äldre kvinnor i den fertila fasen har mera besvär. Och många känner ju liksom att ja, men det här kom efter barnen och så. Och det är mycket möjligt att det kan liksom vara en faktor som utlöser, men det är också så att ofta använder man till exempel p-piller eller så, har en bra behandling för sin PMDS fram till dess att man sen skaffar barn, och sen när man har fått sina barn, ja, då sätter man in en hormonspiral eller en kopparspiral eller någonting sånt, och då har man sin naturliga cykel och då får man naturligtvis tillbaka den PMDS som man kanske ändå har haft hela tiden men som man har haft behandling för då med hormonella preventivmedel. Så det är lite svårt att avgöra där. Sedan verkar det ju också som att och det är ny forskning som snart kommer att publiceras, men det verkar ju som att kvinnor med till exempel ADHD har ju ofta mera kanske PMDD-besvär också. Och det är ju som Lotta Skoglund brukar säga, som är psykiater som håller på mycket med ADHD, det är ju liksom som att volymknappen är liksom trasig så att säga, att man har problem liksom med regleringen av liksom volymen i kroppen, den här känsligheten för olika stimuli. Och det är klart att också då att det här progesteronet blir också ett stimuli som man då reagerar väldigt häftigt på kanske. Så att det också skulle kunna vara en trigger så att säga. Ja. Lite så det är väl det vi vet. Liksom. Åldern har betydelse, eventuellt då kanske ett kvinnor med ADHD har mera PMDD.
Ja, och sen det här som du sa med att just efter en graviditet att det triggas någonting. Och det kan ju också ha att göra med det som du sa tidigare, att man kanske bara inte är, eller man är lite mer känslig.
Ja.
Hans vardag, man sover mindre, man har mindre temperament, det är jobbigt med barn och hela livet har vänts upp och ner.
Mm.
Och så kommer en PMS som man alltid har haft, bara det att den har varit kanske bara lite irriterat, men liksom, nu blev det full.
Ja, precis. Att när man är på en stressig plats i livet så känner man av den mera, eller rättare sagt, jag tror inte att man känner av den mera, men det är för att man har svårare att kontrollera den.
Ja, men
man har liksom mindre förmåga att hämma den så att säga själv.
Mm. Är det någonting du känner att vi har glömt att prata om som du vill få med dig?
Det är ju mycket sådär liksom på sociala medier om liksom hormonell balans. Det ska vara hormonell balans hit och dit och så. Och det finns ju liksom inga liksom stora, vettiga, bra studier som visar liksom att det är något fel på den hormonella balansen och som är PMDS. Liksom. Så att det är viktigt att liksom tänka på att man är ju liksom inget freak som har en konstig hormonell balans. Och sen så säljs det ju då väldigt mycket så olika kurer och olika kurser hit och dit som ska liksom justera den hormonella balansen och så. Jag tycker att det är kvacksalveri. Och det är inte det som de här kvinnorna behöver, att liksom höra att de ska förändra sitt liv totalt och lägga om hela livet för att justera den hormonella balansen. Det här är kvinnor som liksom kämpar för att få sin vardag att gå ihop och att liksom ytterligare på något vis skuldbelägga de här kvinnorna till att de inte försöker tillräckligt mycket och äter tillräckligt bra eller skippar kaffet eller vad det nu är. Det tycker jag är väldigt trist liksom. Och jag tycker att man önskar att det skulle vara samma krav på liksom vetenskap för att slänga ur sig såna där grejer som att man ska justera hormonell balans genom att gå på kurser och yoga och ta olika kosttillskott och vad det nu må vara. Man önskar att det skulle vara samma krav på dem som för oss som håller på med läkemedel. För att när man liksom skärskådar det här så finns det ju aldrig några välgjorda studier bakom det här. Och liksom också de här kvinnorna som betalar privat för att köpa massa progesteronkräm som ska tas upp via huden och sådär. Det finns ju ingen som helst vetenskaplig evidens för att det fungerar. Utan det är att utnyttja kvinnors desperation. Och jag är verkligen emot det.
Mm, fullt förståeligt. Ja, du har ju kommit med så många bra slutklämmar och punkter här i vårt samtal tycker jag. Och det jag känner sådär att man ska ta med sig är väl att först och främst ta de här tillstånden på allvar. Både den som har dem och den som sitter bredvid och tittar på. Eller lider lika mycket vid sidan av. För det är liksom ingenting man gör för att man kan.
Nej, tvärtom. Mm. Vill jag någonting heller än att bli av med det här. Det är liksom, jag tycker också att alltså en del försöker ju få det här att framstå som att ja, men det är så fantastiskt att man är så kreativ då. Man ska se det som att det här är den sanna personen som kommer fram när man har liksom PMS och PMDD. Liksom. Det är den sanna personen. Men det är inte så. De här kvinnorna vill inte vara den personen alls. Tvärtom. De hatar den här personen. De känner att de tas över av något monster. De skadar människor omkring sig. De säger saker som de inte menar. Och så. Så att de kvinnor som uttrycker sig på det viset. De vet ju inte vad det handlar om. Skulle jag vilja säga.
Mm. Verkligen. Stort tack Helena för att du var med mig här idag.
Ja, tack själv. Det var trevligt.
Ja, det har varit jättekul att få lyssna. Jag säger tack till alla som har lyssnat idag. Glöm inte att följa podden om kroppen på Instagram. Så hörs vi igen om 2 veckor. Tack för idag.